Jag säger testing projectors, testbilder. Jag sitter med en mikrofon utanför kontrollbåset som är stort som ett hus och där tekniker, elektriker, ljusmästare och tv-personal skymtar bakom det långa fönstret av buktande celluloid. Det är dämpat ljus i den väldiga armory-salen. De sista åskådarna kommer in och sätter sig. De på golvet uppbyggda åskådarsektionerna rymmer 700 personer. Dessutom sitter det 100-200 personer uppe på balkongen. Armorys breda tak med dess 50 meter höga valvspann av enorma järnbalkar förlorar sig i mörkret. Och hisskorgen med Ulla Lytkens skymtar som en liten vit fläck längst upp. Bortre hälften av salen i Armory är helt i mörker och används inte i mitt stycke. Utefter mittlinjen i salen står dukarna på en rad. Först duken för ljusbilder, sen i mitten filmduken och längst till höger tv-projektionsduken. Det är ett par meters mellanrum mellan dukarna. Filmduken är störst, den är cirka 6x9 meter. På ljusbildduken ser vi i färg vänsterflygeln av bambuorgeln i min spelmålning Dr. Schweitzer's Last Mission. Och på den stora duken en film i svartvitt som visar mittpartiet av samma bambuorgel. Och på tv-duken ser vi högra flygeln av orgeln. För bakom den stora filmduken finns nämligen inte bara rekvisita och deltagarna i stycket alltså, utan bakom förhängen står en tv-kamera och strålkastare och just nu en stor fotokopia av den här högerflygeln av bambuorgeln. Så nu är alltså tv-kameran håller på att ta och den sänder bilden till en av monitorerna i kontrollbåset där Barbro sitter med hörlurar och i sin tur vidarebefordrar bilden till tv-projektorn ute i salen så att den syns på den stora tv-projektionsduken. Framför filmduken skymtar ett vitt fält täckt med bomull och 9x9 meter mäter det. Mitt på fältet står en skärm som delvis uppfångar filmprojektionen. Ytterligare en del av filmen som visar orgens mittparti alltså uppfångas av en stor glasskiva som hänger mitt emellan snöfältet och den första bänkraden. Testprojektionerna avbryts. Enda ljus är en låg spotlight som stryker tätt över det bomullstäckta fältet som vi kan kalla snöfältet. Täckta av bomull eller snö om vi anar vi en figurer som ligger på fältet som blåser såpbubblor som sakta svävar upp i släpljuset. Sören Brunes tar bort skärmen och vi ser att mitt på snöfältet sitter på en stol en grodman i svart grodmansdräkt, svart huva, goggles, bälte, simfenor på fötterna, svart från topp till tå. Han rör ena armen lite. På filmduken en film i svartvitt av yrande snö som liksom vrider sig. Det är taget med en långsamt roterande kamera. En film i svartvitt alltså, men med ett grönt filter i projektorn. Så vi får som en roterande grönt snöfall. Och det pågår under hela det följande avsnittet. Och samtidigt fortsätter såpbubblorna att komma upp från snöhögarna, från figurerna på snöfältet. Sören kommer in igen med pil och båge. Han riktar det mot grodmannen och skjuter mot grodmannens huvud. Pilen fastnar i grodmannens huvud. Ha! Upp ur grodmannens huvud, ur gässan alltså, börjar det välla fram som en vitaktig massa. Och den pyser långsamt över som ett tungt ölskum. Rinner i feta rännilar ner över grodmannens huva och goggles. Sören kommer in, petar i den nu nästan stelnade vita plastmassan, petar med iför gröna kirurghandskar. Och sen går han ut igen. Och nu lossnar grodmannen med ett ryck i armen. Han lossnar från stolen, alltså börjar glida uppåt, hissas uppåt, singlande framstupa. Samtidigt bakom filmduken stiger lika långsamt en sorts korta slingrande korvar av såpbubblor. Som en sorts upp- och nervänt snöfall. Och de här såpbubbelformerna stiger upp i luften, vridande sig i spiral. Lojt och skimrande i spotlighten som följer dem. Och grodmannen. Det är såpbubblor som är fyllda med helium. Och samtidigt över högtalarna hörs rösten av en anonym narkoman, pseudonymen Saint Philomena.
Engrossed in the simplicity of their interfamilial relations, simple give and take, of a father teaching his 3-year-old son to swim, and a mother showing her 10-year-old daughter how to comb her hair and to make it look pretty, and so on, and really deriving satisfaction from this. I hunger for that sort of relationship with anyone. And yet it bores me.
Meningen var att publiken skulle höra en bandupptagning av ett telefonsamtal med brittiska handelskommissionen i Shanghai, i Kina. En timme varje dygn kan man nämligen telefonera från USA till Shanghai, inte till Peking. Men tydligen hade den brittiska chargédaffären slagit igen sitt kontor i Shanghai, antagligen på grund av oroligheterna, röda gardet, rassiorna och så vidare. Så jag fick aldrig något samtal om hur vädret var i Shanghai, som var meningen. Under tiden har nu grodmannen försvunnit upp i mörkret, uppe vid taket. Och vi ser en ljusbild som berättar om en märklig person som heter Jedediah Buxton, som levde i England på 1700-talet och som hade ett perfekt minne för talserier eller fakta. Och samtidigt fylls den stora tv-projektionsduken av en figur i svart 1700-talskostym med peruk med hårpiska. Och det är Rauschenberg som Buxton. Jag säger Jedediah Buxton. Och han, det vill säga projektionen av honom, vänder sig mot mig medan jag räknar upp de 3 stora Standard Oil-företagen, alltså SO-företagen i USA. Deras årsinkomst och vinst 1965. Sales 2,442,453. Profit 391,225. Och så vidare och så vidare. Samtidigt kommer en serie ljusbilder som visar Essos tigerkampanj i olika länder. Den amerikanska Esso-tigern, den tyska, den svenska, den italienska. Och jag ber slutligen Buxton Rauschenberg att iaktta allt som händer framför och nedanför honom i fortsättningen. Och han ses nu alltså sitta orörlig och iakttagande på tv-projektionsduken under det som följer. Först kommer tv-tittaren, och det är Bob Breer. Han kommer in med en stol och sätter sig framför en tv-apparat. Den står bredvid tv-projektionsduken. Han sätter på tv-apparaten utan ljud. Och när den tänds lyser den liten som en tändsticksask bredvid den stora tv-projektionsduken. Och tv-tittaren förblir nu i det följande sittande framför tv-apparaten, tittande och diskret masturberande. Ha! På filmduken, soleruptioner, solprotuberanser i färg, det är som praktfullt röda lågor i skiftande former, sprutande och tumlande och krumbuktande från det kolsvarta segmentet av solskivan, eller den solförmörkade solen alltså. Samtidigt reser sig sex figurer upp ur bomullen, alltså ur snöfältet, och lyfter upp stora plakat som om de var demonstranter. De lyfter upp och bär plakaten med stor möda, som om de stod i en våldsam blåst, och soleruptionerna faller på plakaten. Samtidigt projiceras delvis mot plakaten. Figurerna går vacklande och stretande åt vänster. Nästan alla plakaten visar jättestora foton av Bob Hope i huvud och axlar, utan någon text av någon slag. Sex av dem visar Bob Hope, och en visar ett jättefoto av Mao Zedong. Bild i färg av paraderande indonesiska fallskärmsjägare med text om att den som man ser i förgrunden har deltagit i massakrerna mot kommunisterna. Den här fallskärmsjägaren har ett tigerskinn över ryggen och tigerhuvudet med blottat gap, blottade tänder faller ner över bastrumman som man slår på. Mitt på snöfältet står nu ett långsamt roterande halvmeter högt föremål. Och in på snöfältet kommer den osynliga mannen, en figur som skymtar i ett rykande töcken. Det är Jim Hardy som har kläderna indränkta i titanium tetraklorid. Så de liksom står som en rök utifrån honom. Han börjar sakta veckla upp bandaget som det roterande föremålet är inlindat i. Och från den trådlösa mottagaren som är dold bakom föremålet, som visar sig vara ett stort huvud, från mottagarens högtalare hörs nu röster av engelska spiritister.
Of our spirit into another world.
Going along, traveling along, until you get to perfection.
Going to peace, perfect peace.
It's a perfectly natural phenomena.
A great release from this earthly body.
The release of the spiritual body from the physical body. Simply the passing from this life into a higher and I trust much higher life.
Just the gateway to another life where I hope to meet my loved ones. Falling asleep and waking up in a wonderful country, I think death is wonderful.
In death, one starts to really live.
It is the passing on of our spirit into another world. Going along, traveling along, until you get to perfection. Going to peace, perfect peace.
Spiritisterna tystnar när den osynliga mannen vecklat upp bandaget och stannat huvudet. Och det syns nu, och det bekräftas av en ljusbild också, att det är president Johnsons huvud. Mycket naturalistiskt, med djupa väck. Målat helt i grått, jämngrått. Mycket stort alltså. Och den osynliga mannen försöker nu ta i huvudet. Men så hejdar han sig. Försöker han igen liksom stryka ut efter det. Men hejdar sig. Och så försöker han igen. Och då snöddar han vid gässan. Då stelnar liksom hans arm. Och på ett par sekunder blir hela hans nakna arm svartblå. Nästan svart alltså. Genom påverkan av ammoniakångor. Som finns... ammoniak som är en dold behållare bak till och vars lock kan öppnas med foten. Så där står han alltså med stel och liksom blodförgiftad svartblå arm rakt ut. Ljuset släcks. Endast tv-duken med Buxton Rauschenberg syns. Jag säger Jedediah Buxton, och innan jag hinner fortsätta så rabblar Buxton upp alla de här mångmiljonsiffrorna för Essos inkomst och vinst som ett rinnande vatten. Och efter det beskriver han vad som hänt. En oerhört noggrann men alltigenom kvantitativ redogörelse. Ungefär så här. Den tredje plakatbäraren från vänster tar 5 steg. I det sjätte går han om den andra plakatbäraren som håller sitt plakat snedare än de andra. Utom den i mitten som håller sitt plakat snedas av alla, och det är han som har byxor utan slag och svart och brunrandiga strumpor och så vidare och så vidare. Allt framfört av Rauschenberg. Mycket bra, mycket levande, liksom lite tövande samtidigt, men alldeles jämnt flödande och med Bobs typiska tunga lite av sydstats accent. Samtidigt visas en ljusbild som med en text som berättar om hur Buxton en gång togs med på en teaterföreställning och sedan beskrev det han sett, men då inte som personer, intrig och moral och sånt där, utan antalet steg och vridningar och rörelser, alltså som en sorts maskin hade uppfattat det och redogjorde för det. Medan nu alltså Buxton Rauschenberg förlorar sig i allt mera mikroskopiska detaljer om hur det ena eller andra plakatet hölls snett eller snedare än X-plakat och så vidare, så sveper in på scenen snabbt och ljudlöst en golfkart, en sån där liten eldriven minibil som man kör på golfbanan med. Den stannar till vänster om snöfältet och ur den hoppar en sjuksköterska och en ung man, och de plockar ut travar av linne och kuddar, en hink och så vidare. Och en annan ung man som sitter vid ratten kör vidare åt höger till höger om snöfältet, kör fram mot publiken, tvärstannar, reser sig i bilen, och han står liksom lite vinglande med en sorts underliga sorts magdansande höftrörelser. Och samtidigt en ljusbild som berättar om tvillingarna Charles och George, som är alltså två nu levande idiots savants, som de kallas, så själsfränder till Jedediah Buxton. Och det framgår att de här trillingarna har slagit i sig flera tusen år av världsalmanackan. Så de kan säga precis vilken veckodag ett visst datum var. George, alltså han som står i bilen, pekar nu på någon bland publiken och frågar när den personen föddes. Och George får ett svar och håller han för ögonen. Både det och höftrörelserna tillhör den verkliga Georges särdrag. Och så säger han att datum så och så var på en onsdag. Och jag frågar då, när kommer samma datum att infalla nästa århundrade? George svarar, år 2002.
1940 was on a Wednesday.
George, do you remember what the weather was like on this gentleman's last birthday this year? Och George börjar berätta om hur det duggregnade vid lunchtiden och så vidare och så vidare. Just den speciella dagen för ett år sedan. Samtidigt Charles som har hållit på och alltså den andra tvillingen som håller på att sortera ett linne med sjuksköterskan till vänster om snöfältet. På samma sätt som verklighetens Charles gör på det sjukhus där han och George vistas. Charles har blivit allt otåligare och han hojtar nu för att försöka hjälpa George på traven. Och för han liksom vill vara med själv också och visa att han har detta enorma, denna enorma minnesförmåga. Och han fortsätter om hur vädret var nästa dag och så vidare och dag efter dag. Och samtidigt kommer det ljusbilder om att tvillingarna, de här Charles och George alltså, som är 25 år men har ungefär en 12-årings intelligens och utöver sitt mirakulösa minne. Att när de tillfrågas om hur de har det där så säger de, vi bor bra här och vi ska bo här tills vi kommer till himlen. Och de frågar ofta, do I smell good? Have I been good today? Luktar jag bra? När de använt rakvatten. Eller har jag varit snäll idag? George röst pågår samtidigt. Han förlorar sig i långa räckor av årtal som man identifierar med eller relaterar till viss veckodag, viss datum i det och det året. Årtionde efter årtionde. Han kan gå ända bak till 2000 före Kristi födelse. Och samtidigt går ljuset ner och sen släcks det helt. George tystnar och någon lämnar samtidigt en låda med en mottagare plus förstärkare och högtalare till en person bland publiken. Och ur den här mottagaren hos publiken så hör man nu ett hjärtas bultande. Samtidigt över de stora högtalarna runt om i salen hörs en röst. Den tillhör Ralph Metzner med en doktor i farmakologi och jämte Timothy Leary, en av pionjärerna i rörelsen kring LSD-preparatet.
Breathing. Breathing. Please sit so that your spinal column is straight. Hold your body relaxed, attentive. Relax your face. Attend. Listen.
Ljusbild med mycket stora bokstäver. Heart lung machine. Hjärt-lungmaskin.
Slowly. Deeply. Evenly. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Ljusbild, text och bild om en japan som har meditationsövningar genom att sova i en likkista. Det tänds svagt ultraviolett ljus nu. Snöfältet lyser med ett blåaktigt vitt sken. Och i en glasklar slang som är spänd tvärs över filmduken kryper långsamt framåt en lysande vätskepelare. Liksom puffas fram gradvis, bit för bit.
Inspiration. Can you catch that exact moment between in-breath and out-breath? Keeping very still.
Kommer orange filtrerat ljus mot filmduken. Alltså hela filmduken blir orange tonad. Ha! Charles ropar argt till George. Why didn't I get any questions? Varför fick jag inte några frågor? Och så kastar han en kudde mot George. George kastar tillbaka den. Charles tar en annan kudde. Men den flyger upp i luften mot publiken som skjuter ur en kanon. Kudden var fäst vid en elastisk lina och dess bortre ändan på linan satt alltså fast i taket. Charles tar nu upp en stor kudde och kastar den mot George. Från en mottagare med högtalare som är inbyggd i den stora kudden och med fjädring runt omkring så att man kan tappa den och studsa den som en boll till och med. Från den stora kudden kommer nu ljudet av flygplan. Och ljudet kastas alltså fram och tillbaka, liksom kudden kastas, när kudden kastas fram och tillbaka. Och samtidigt en ljusbild med text om infiltrerade vietkongmän som till exempel tjänstgör som barberare vid flygbaserna i Sydvietnam. Och de har små primitiva radiosändare som de knackar i. En gång en knackning för varje helikopter som lyfter, två för varje propellerplan och tre för varje jetstridsplan. Och på tv-projektionsduken ser vi samtidigt Kosugi, det är en ung japansk komponist, mycket liten satt, breda kindknotor, glasögon. Och han, det är han som är, alltså är jetkong-barberare, han klipper håret på någon. Och samtidigt knackar han i mikrofonen. Allt eftersom det är jet eller propellerplan eller helikopterljud som hörs från den stora kudden som Charles och George slungar fram och tillbaka mellan sig i stora bågar. Flygplansljuden sprider sig över alla 12 högtalarna i salen. George hoppar upp i golfbilen, kör runt snöfältet medan Charles rusar efter honom och kastar kuddar. När George passerar glasskivan som hänger mellan snöfältet och publiken, så tar Charles en hink och häller vatten och slänger vatten med tvättmedel mot George. Det mesta hamnar då på glasskivan. Och mitt på snöfältet står den osynliga mannen, orörlig, rykande, med den stela armen rakt ut. Charles och George har lugnat ner sig nu. Och de sätter sig i båda två i golfbilen, flåsande och trötta. Och vi ser en ljusbild om att Charles och George har två säkerhetsventiler när de blir upphetsade och tappar kontrollen. Den ena är att sjunga Star Spangled Banner. Och den andra är att gå till sjukhusets bibliotek och skivsamling och spela Beethovens symfonier. Charles och George åker ut i golfbilen sjungande Star Spangled Banner för full hals. Och samtidigt som man hör över högtalarna början av Beethovens Eroica. Så fort som tvillingarna intonerar Star Spangled Banner börjar Johnson-huvudet sakta stiga upp i luften, alltså det vill säga det hissas upp i en fin tråd från snöfältet och upp mot den osynlige mannens utsträckta stela arm. Spotlight mot ett av de stora standaren i Armory-salen. Längst ner på standaret ser man hur det står i guldskrift mot bleknat rött. Never disobeyed an order. Never lost a flag. När Johnson-huvudet som alltså sakta stiger upp från, reser sig från marken. När det når armen på den osynliga mannen fattar han huvudet med sin friska hand.
Thank you, Reverend, but it's a pleasure to be on the program with you. Thank you, Reverend, but it's a pleasure to be on the program with you. Thank you, Reverend, but it's a pleasure to be on the program with you. There isn't any problem in fishing.
Och sen går han långsamt mot glasskivan och tar sats och svänger fram huvudet så det glider i en väldig pendelrörelse och dänger i glasskivan som krossas och bitarna faller i golvet med tungt brak. Det ultravioletta ljuset tänds och man ser skärvorna utspridda tack vare vattnet med tvättmedlet som alltså lyser i ultraviolett ljus. Det som Charles slänger mot glasskivan. Och samtidigt fortsätter de engelska spiritisterna.
Anybody would want to suffer in any aspect at all, just to play into their beds and pass away peacefully in sleep.
Yes, as a preference, I think I should, I would prefer to go in asleep. That would be my opinion, but I realize too that in doing so, it will cause a shock to those that I leave behind. So I feel that it is really, shall we say, a question of 50-50.
It's like going to sleep.
And after a long sleep,
waking up fresh.
Ultravioletta ljuset släcks. Och en film visas nu på den stora filmduken. Den visar sju ungdomar som marscherar på 5:e avenyn utanför Central Park i New York. Bärandes som de var demonstranter. De stora fotoplakaten utan någon text. Men med Bob Hopes huvud. Och sex av dem och ett med Mao Zedong. Vi ser hur folk stannar och tittar på demonstranterna. Så kommer det häftiga vindilar, griper tag i plakaten. Så, och demonstranterna stapplar, stöter i varandra med plakaten. Försöker fälla ner plakaten. Sen fortsätter de marscherande. så värdigt och lugnt och ordnat som vindilarna medger. Spiritisterna beskriver hela tiden det pågår deras uppfattning av livet efter detta.
And to discover all the wonders that we didn't understand when we were down here.
Under tiden har demonstranterna på filmen stretat vidare. De är nu på en av avenyerna i den centrala delen av stan här i New York. Det är fullt med affärer och massiv trafik på gatan. Folk skockas runt demonstranterna när de stannar för att vila sig. En av demonstranterna är en ung mor som bär en unge på ryggen. En ännu större grupp håller på att samlas kring Bob Fass, en radioreporter som hela tiden tar upp folks reaktioner på band. En ung negerkille hoppar upp och klappar Bob Hope på kinden. En polis dyker upp och frågar efter tillstånd. Demonstrera. Och jag håller upp vårt papper från poliskammaren.
Trees tinkle as bells.
Samtidigt i armorisalen skymtar något som rör sig uppe i luften. En klädlina är nämligen spänd från framför filmduken och långt upp mot en av balkongerna. Och på den glider nu sakta ner mot och förbi filmduken en rad koftor och tröjor. Och sist i raden av de här plaggen hänger det stora grå Johnson-huvudet som glider genom salen. Och ner över filmduken när vi ser demonstrationen samtidigt, filmen av den.
Generally, I would find a vastness of space.
There's space everywhere. Everything is wide and broad.
På filmen ser vi hur nya kastvindar griper tag i plakaten. Och ett par av gatugängarna, folk kommer fram och hjälper flickorna med plakaten som är stora och tunga. Håller på att vrida sig ur händerna på dem av blåsten. Ett av plakaten bryts av. Alla demonstranterna stannar. Allt släcks. Filmen slutar. Det kommer en ljusbild. Det handlar om Truman Henry Safford från Vermont som levde 1836 till 1901. Och det berättar om att när han var 10 år gammal ombads han en gång att multiplicera 365,365,365,365,365,365, att multiplicera denna jättesiffra i huvudet med samma siffra fram i en spotlight. Ser vi hur det kommer in en ung man, en ganska fet yngling med krubansikte. Ansiktet befinner sig nu alltså mitt för den högra duken och ställer sig och stirrar hukad bort mot ljusbilden den om multiplikationen med den här jättesiffrorna. Han stirrar på det och sen reser han sig. Han stoppar fingret i munnen eftertänksamt. Börjar trampa nervöst. Rycker i kavajen, vrider och knölar med kavajen. Börjar röra på sig, tvärstannar igen. Tittar uppåt. Under tiden hör vi en serie gradvis förlängda musikstötar ovanpå det dova crescendo som pågått hela tiden. Stötarna består av början av först två Beethovens symfonier lagrade över varandra. Sen några sekunder av tre, början av tre Beethovens symfonier ovanpå varandra. Sen fyra, sen fem, sen sex överlagrade. Samtidigt projektion av en ljusbild med citat av en samtida kyrkoherde vid namn Adams som nedtecknade sina intryck av den här Truman Henry Safford medan han Safford multiplicerade. Jag citerar i översättning. Han flög omkring i rummet virvlande runt som en snurra. Han drog sina pantalonger upp över kängorna. Bet i händerna, rullade med ögonen. Ibland log han och sa någonting. Sen tycktes han försjunka som i den djupaste vånda. Samtidigt rasar den här trinda figuren som spelar Safford omkring i spotlighten. Allt oroligare, trampar, springer, sliter av sig kavajen, sliter upp skjortan, stannar ibland, ler, liksom förklarat och tittar upp. Springer i åttor, springer allt fortare och fortare. Tumlar runt på marken, faller ner, reser sig, faller igen och blir liggande, kryper ihop på golvet liksom i kramper. Safford reser sig i flämtande med förklarat uttryck, ser upp och ropar ut 133 dektiljoner, 491 nontiljoner, 850 oktiljoner, 208 septiljoner, 566 sektiljoner, 925 kvintiljoner, 16 kvadriljoner, 658 triljoner, 299 biljoner, 941 miljoner, 583 225. Allt släcks. Vi ser en färgfilm som visar en av Yves Kleins blå tavlor. I övrigt är det mörkt, men i ljuset från projektionen anar man två stora stegar längst till vänster och två stegar längst till höger. Högst upp på varje stege står eller går, klättrar upp en figur med som långa spröt som utgår från ryggen på honom med mörka trasor eller kläder och sådant hängande i olika ställen på de här spröten. På på filmen framför Yves Kleins tavla, framför det här väldiga orörliga blå fältet. Ut med tavlan rör sig ett ben, en flickas nakna ben, brunbränt. Benet rör sig långsamt in i bilden och vi ser att vid fotknölen sitter ett mycket stort brunlila födelsemärke. Sen drar benet sig tillbaka ur bilden, helt blått igen. Ljusbild med text från, som kommer från en artikel om en amerikansk soldat som övergick till kineserna efter Koreakriget. Och det om hur han vaknade upp en morgon i den kinesiska småstad där han bodde. Att det var ett fruktansvärt oväsen. Alla människor skriker och slår och dänger för att göra så mycket oljud som möjligt. Ljus över snöfältet. Om ett vinande, susande glider en av figurerna ner stående i en gunga som sveper ner över och upp igen bortom snöfältet. Och han säger flera gånger, ha, ha, lite ynkligt, argt, obstinat liksom. Och på ryggen på honom sitter en platta med en fet svart siffra, en sjua, och från plattan som sitter som ryggsäck liksom på ryggen på honom utgår 2 meter långa spön med krokar på flera ställen och i dem hänger massor med gamla koftor och tröjor, bruna eller grå koftor. Och de åker av och faller ner på snöfältet av den häftiga gungningen. Strax efter sveper nästan ner i motsatt riktning i en väldig pendelgungning. Utstöter också ha, ha, ha. Och samtidigt hörs hjärtslag från den här mottagaren med högtalare som befinner sig hos någon bland publiken. Ljusbild med fortsättning om den kinesiska småstaden. Det visar sig att allt det här oväsendet är till för att hålla stans sparvar i luften. Till slut orkar nämligen sparvarna inte hålla sig flygande eller flyga omkring längre. Och de tvingas att flyga alltså av oljudet, de vågar inte sätta sig ner. Och till slut blir de så trötta så de faller ner, döda av överansträngning. Och den här amerikanska före detta soldaten berättar att på eftermiddagen så bar folk i staden bort döda sparvar i hundratal upplagda på sorts stora trallar. Alla 4 gungfigurerna, eller sparvarna som vi kan kalla dem, svänger nu fram och tillbaka med inströda små ha! Nätt och jämnt undvikande att stöta i varandra med sina långa spröt. De svänger alltså 2 från ett håll och 2 från det motsatta hållet. Och den främre tv-kameran kommer nu in i aktionen. Den uppfångar deras ryggplattor med de här stora feta svarta siffrorna. Och de markeras också av fyrkantiga ficklampor som blinkar rött under ryggplattan. Och ju oftare och längre en siffra med blinkljus under syns på tv-projektionsduken, alltså fångas av kameran, desto oftare hörs stötar av 9 överlagrade Beethoven-symfonier. Allt oftare, allt eftersom svängningen ju minskar och då någon av de 4 sparvarna lättare liksom fångas av tv-kameran och då utlöser det här ytterligare våldsamma oväsendet från alla 9 Beethoven-symfonierna. Samtidigt täta ljusbildsprojektioner. texter om de indonesiska massakrerna. Om bombning av Nordvietnam. Ja, en ljusbild visar ett foto av en affisch som jag hittade på stan. Och det var en affisch alltså med reklam för en tablett mot magsyra som heter Tums. Och på affischen ser man tabletten jättestor, den är en halv meter i diameter. Tvärs över den har någon klottrat med stora bokstäver Bomb Hanoi, alltså Bomba Hanoi. Och så längst ner står det då tryckt då, som en del av reklamen. The only medicine, enda medicinen. Sista ljusbilden, det är ett motto som är fotograferat inne på ett av kontors- eller stabsrummen här på Amory. Där står med stora, trubbiga, gröna versaler. 72nd Battalion motto. Instant correction, now. Med now understruket två gånger med rödbruna streck. Allt eftersom de träffas av allt tätare ljudstötar så hoppar spärrfigurerna av gångarna eller faller av gångarna. Försöker komma igång igen, hoppa upp på gångarna och svänger lite, fångas upp av kameran, kommer mera oljud mot dem. Då faller de ner, reser sig, blir liggande till slut på snöfältet. Med på magen eller på sidan med spröten stickande upp ryggen på dem. Mitt ibland de här nedfallna tröjorna och koftorna liksom blir som avfallna fjädrar runt omkring dem. Stilla på snöfältet med spröten stickande upp. Och nu kommer Sören in. Han går fram till sparvarna. Sparkar till några av dem. De rör sig inte. Han böjer sig ner och tar pulsen på en av figurerna.